Hej! Vill ert företag eller er organisation nå Sveriges viktigaste målgrupp? Människor med ett genuint intresse för trygghetsfrågor. Det gör ni genom att höras här i podden och synas på Trygghetspoddens hemsida och i sociala medier. För att få mer information om den här möjligheten, maila till info@trygghetspodden.se. Alltså info@trygghetspodden.se. Och nu, kära lyssnare och trygghetsambassadörer, är det dags att höra om hur en advokat jobbar. Och inte vilken advokat som helst, utan advokaternas advokat. Johan Eriksson har år efter år utsätts till den advokat som andra advokater skulle välja om de själva hamnade i klammeri med rättvisan. Hör om hans nya bok om hur det var försvarare Ahmat Akilov som utförde terrordådet på Drottninggatan och om vad det är för mål under hans långa karriär som har påverkat honom allra mest.
Det kanske låter konstigt, men det finns ju mål som jag inte slutar att tänka på. Ibland faktiskt något mål där jag tänker att jag tror att någon har blivit felaktigt dömd. Några sådana har jag som jag liksom inte kan släppa.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Jag heter Johan Eriksson.
Och för den lyssnare som inte känner till dig, Johan, kan du kort summera vem du är och vad du har gjort under ditt yrkesliv?
Jag har varit advokat sedan 1994 och också ägnat mig åt brottmål sedan 1994, uteslutande det. Och jag har i min yrkesroll varit medverkad i många uppmärksammade rättegångar. Sen brukar jag inte så gärna tala om vilka rättegångar, därför att jag tycker kanske inte att man ska väcka de minnena för de som vill lägga det bakom sig. Men många kan vi konstatera.
Du skriver också böcker och har skrivit en bok som snart släpps. Du har även skrivit en annan bok, Handbok för försvarare. Varför skriver du böcker?
Det är fantastiskt. Att skriva böcker har alltid varit en dröm. Jag kommer från en familj där man läste mycket och så här, min mamma läste alltid böcker. Så att det är nog en dröm jag haft länge. Sen har jobbet givit mig möjligheten. Den första boken jag skrev, det är en lärobok för advokater egentligen och jurister i praktisk processföring. Men nu skriver jag någonting annat. Nu skriver jag ju en bok som riktar sig till den breda allmänheten, eller egentligen till den samhällsintresserade, den som vill veta vad som glänta på dörren till en försvarsadvokats liv och de frågor som man kan följa genom den där dörren.
Vi ska prata mer om din nya bok om en stund, men först tänkte jag fråga en annan sak. Tidningen Legally Yours har ju varje år en omröstning där advokaterna får se vilken advokat de själva skulle välja om de hamnade i klammeri med rättvisan. Och du har vunnit den omröstningen 7 år i rad. Och du vann också Advokatsamfundets pris 2018. Hur känns det att få såna här hedersbetygelser?
Man blir ju, jag blir stolt och glad, och det känns alltid oväntat på något vis. När man gör någonting så vill man ju göra det på bästa sätt. Och det är klart att man är stolt över att man får pris från sina egna kollegor, eftersom man tänker att de har rimliga förutsättningar att värdera det. Det är inte bara att man är någon person som folk känner igen och så. Så att det är klart att jag blir glad och stolt över det.
Varför tror du själv att du har sånt högt anseende bland andra advokater?
Ja, egentligen ska väl andra svara, men jag tror att människor förstår att jag gör mitt bästa. Sen är ju mitt jobb fyllt av olika förmågor, bra retorik och sådär. Men jag tror det som känns och märks att jag är väl förberedd och också, vilket är jätteviktigt, jag tycker om yrket. Jag tror på att vårt yrke är viktigt och så. Det tror jag präglar lite det jobbet jag gör också.
Det kan ju säkert vara en del som ska bli advokater eller som är i början av sin yrkeskarriär som lyssnar på det här. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad tror du det är som gör att man blir en duktig advokat?
Det är många saker. Det ena är ju att man måste tillgodose sig juridiken. Det är liksom grunden till det hela. Att man är noggrann med det och är intresserad av straffrätt och så. Men sen är det att man har ett intresse för människor. Det är extremt viktigt. I min roll, många beskriver min roll som enkel. Jag ska få folk frikända eller få deras straff sänkta eller så låga som möjligt. Riktigt så enkelt är det ju inte, utan det handlar om är ju att människor berättar saker för mig. ibland kan det ju vara att jag var inte där, så att det, då är det en bevisfråga. Men ibland berättar man ju händelseförlopp eller saker man har gjort, och så ska jag ju göra det där du säger till juridik. Och det är en konst. Och det är också en konst att ha människors förtroende, som är jätteviktigt för att få den jag försvarar att känna sig trygg i min närvaro, så att de vågar berätta.
För du har träffat väldigt, väldigt många människor under din yrkeskarriär. Mm. Vad skulle du säga då? Hur får man folks förtroende?
Ja, det är något som... Det handlar om många saker. Det handlar om att lyssna. Det handlar om, tror jag, att inte fördöma. Det handlar om att värna om deras och sin egen integritet egentligen, tror jag. Att människor känner att jag kommer att göra mitt bästa och jag förstår. Och det är inte så lätt, i början är det inte så lätt att förstå, för man har liksom ingen inblick i vad ska jag säga, kriminella regler eller vad som gäller eller hur man ska bete sig och sådär. Och det kan ju göra det besvärligt, men jag tror att man ska vara sig själv. Det är nog rätt bra.
Om man vänder på frågan då, vad ska man undvika för fallgropar om man är ny som advokat?
Inte göra sig till och faktiskt att försöka låta uppdragen blir svårare och svårare med tiden. Alltså låta saker ta lite tid. Jag upplever ibland att unga människor är lite för ivriga. Man har lite för bråttom till de svåra uppdragen, därför att man tänker att det är de här morden eller vad det nu kan vara som spänningen ligger. Det duger inte för mig att syssla med vad det nu kan vara. Alltså vardagsbrottslighet. Och det tror jag är fel. Man ska ta det lugnt, lära sig jobbet och inse att mycket av det man gör i de målen som rör lite mindre allvarliga brott är det samma faktiskt. Bevisfrågorna är de samma. Så jag tror man ska tänka att det får ta lite tid.
Det här är ju en podd som handlar om medborgarnas säkerhet och trygghet. På vilket sätt bidrar en försvarsadvokat till den?
Ja, för det första ska man ju säga att i säkerhet och trygghet väger jag också in begrepp som rättssäkerhet. Och för den som läser min bok kommer att förstå att det finns inget som heter vi och dem. Det finns inte de som är kriminella och vi som inte är kriminella. Utan misstankar kan drabba vem som helst faktiskt. Livet kan gestalta sig på ett helt annorlunda sätt än vad man har tänkt sig. Man kan drabbas av psykisk sjukdom eller tragiska saker eller plötsligt uppflammade händelser som gör att man gör saker som man aldrig trodde att man själv skulle göra. Och då kommer man att känna att det är väldigt bra med en försvarsadvokat, och då kommer man också känna att man är i behov av rättssäkerhet. Det är därför jag i min bok vill gestalta många olika typer av misstänkta. Allt från den här klassiska bilden då, någon ung gangster, till människor med bra jobb och bra ställning i samhället som hamnar i ett läge där de blir misstänkta för brott. Så därför kan man säga att försvarsadvokatens roll är oerhört viktig för att upprätthålla och kämpa för rättssäkerheten med alla de medel vi kan faktiskt.
Det här kan ju för en del kanske vara ett tankedilemma, i och med att en försvarsadvokats uppgift är att få sin klient frikänd eller att den ska få ett så lågt straff som möjligt. Och det här ställdes på sin spets när utsågs som försvarare till Rakhmat Akilov, som utförde terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017, då bland annat 5 människor mördades. Om vi börjar så här, hur kom det sig att du blev hans försvarare?
Jag fick en fråga av domstolen om jag var beredd att åta mig det uppdraget. Så det var inte krångligare än så. Och jag bestämde mig för att tacka ja till det. Såg det som ett hedersuppdrag i någon mening också.
Vad fick du för reaktioner när det stod klart att du skulle försvara honom?
Inledningsvis och lite löpande under målet våldsamma reaktioner. Som gick ut på att jag på något vis skulle, eller att jag sammanblandades med min klient, som att jag skulle behöva ha åsikter som var förenliga med hans för att kunna försvara honom. Väldigt kraftfulla emellanåt faktiskt. Och det visade också på ett bristande förståelse för mitt jobb. En bristande förståelse för försvararens jobb. Och också blev en del till att jag ville skriva den här boken. Att försöka förklara vad vi faktiskt gör. Och rätt intressant med tanke på att jag har ju försvarat människor genom åren som har begått fullständigt obegripliga saker. Men jag har aldrig tidigare blivit sammanblandad med min klient på det sättet. Jag försvarar någon som är misstänkt för en våldtäkt, så är det ingen som tror att jag tycker om våldtäkter. Om någon, jag försvarar någon som är misstänkt för narkotikabrott, så innebär ju inte det att jag är för narkotika. Jag är kraftfullt emot narkotika. Man kan säga rent generellt att jag har sett så mycket av kriminalitet så att jag har verkligen god inblick i det och vet hur det förstör människors liv. Så att, men här var det något annorlunda. Här skulle jag då betraktas som en förespråkare för terrorism i det närmaste. Intressant.
Varför tror du att det var de här reaktionerna då?
Uppenbarligen så hade människor svårt att skilja på det hela. Och jag tror det handlar om, du sa det själv då, att, och man kan säga det på olika sätt, att försvara det till för att få så här, skyldiga fria, eller att försvara det till för att få människor att få ett straff som är lindrigare än vad de förtjänar. Det är ju inte riktigt det går ut på, utan min roll är ju att du ska dömas på ett sätt som är korrekt enligt lag och praxis. Du ska, om bevisningen inte räcker, frikännas. Och jag ska se till att alla omständigheter som har någon betydelse för dig kommer fram på bordet. Och i fallet Markilov då, så kan man väl konstatera, han erkände ju mycket tidigt att det var han. Han erkände också att han hade de motiv som krävs för att man ska dömas för ett terroristbrott. Och det fanns ju redan inledningsvis såklart mycket som talades för att någon annan påföljd än en fängelse på livstid inte skulle bli aktuellt. Men min roll var ju då att se till att den här rättegången bedrevs på ett rättssäkert och bra sätt. Vilket jag tänker att en del skulle fundera på. En rättegång skulle ju kunnat bli som en megafon för honom. Det blev den inte. Det blev en traditionellt, kanske tycker några, tråkig svensk rättegång där människor satt ner och så hanterade vi saker i tur och ordning. Det känner jag mig stolt för att det blev så. Det slutade också med faktiskt att han bad mig att tacka rätten, åklagaren och polisen för att han hade blivit behandlad på ett sätt som han inte själv kunde föreställa sig. Han förväntade sig tortyr. Rätt intressant. Och i någon mening då kanske, till och med kan det ju ha bidragit till i förlängningen till att vårt land framstår som mindre intressant att rikta framtida terrorattacker emot. Det är, jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så.
Du sa här att du kanske redan innan trodde att det förväntades att det skulle bli fängelse på livstid, hans dom där. Hur kom det sig att du som advokat ändå ville åta det här uppdraget om du tänkte att det förmodligen kommer bli det hårdaste straffet?
För min del som försvarare har det är liksom ingen del i uppdraget. Jag biträder med glädje klienter som erkänner och med samma glädje den som förnekar brott. Det är ingen viktig del i min roll. Min roll är att se till att alldeles oavsett vad du har för inställning så är din inställning min fullmakt, min lag. Det är den inställningen jag driver. Så att på det sättet så spelar det faktiskt ingen roll.
Du förstod säkert redan då att det här skulle bli ett stort mål och att det skulle bli mycket publicitet. Hur mycket spelade det in när du bestämde dig för att du skulle åta dig uppdraget?
Det spelade in på det sättet att jag fick också chansen från tingsrätten att fundera på det. Alltså, jag behövde inte fatta mitt beslut på en gång därför att det fanns andra alternativ och det fanns andra saker innan jag fattade mitt beslut. Och en sak jag tänkte på då var ju om jag hade tid. Och med tid så förstod ju jag, även om jag kanske inte, jag kunde nog inte riktigt förstå vidden, men jag kunde ju ana vidden av den uppmärksamhet som det innebar. Så att det, för mig hade det betydelse om jag kände att jag skulle ha tid och klara av det. Och det var det jag ägnade en stund åt faktiskt. Inte att jag tänkte liksom, jippie, nu kommer jag vara överallt i alla tidningar. Nej, så tänkte jag inte.
Utan hur tänkte du då?
Att det var ett uppdrag som jag betraktade som utmanande, som jag sa också, som jag mottog med viss stolthet eftersom jag upplevde att det var ett förtroende att få ett sånt uppdrag. Jag förstod ju att man tänkte efter innan man valde vem som skulle få det. Och ett ansvar att förvalta det där. Förvalta det och se till att klara det. Och det, periodvis var det ju, om vi håller oss till den uppmärksamheten som fanns kring målet, obeskrivligt. Eftersom från början var jag ju ensam, sen fick jag ju hjälp om ytterligare en advokat här från byrån, men från början var jag ensam. Och jag har ingen pressavdelning, jag har ingen plats att hålla en presskonferens, utan alla ringde till mig. Och fick de inte tag på mig så sökte man mig någon annanstans. Så att jag var under en period alltså totalt jagad. Var jag än var så ville någon alltid prata med mig en stund. Och alla frågade mig exakt samma sak. Och det är klart att det där under en period är nästan svårt att föreställa sig hur det känns.
Från att du åtog dig i fallet i april 2017 tills att domen föll den 7 juni 2018 så gick det alltså mer än ett år. Och som du nämnde där så hade du en medförsvarare, Robin Söder, som du samarbetade med. Utöver det här då, som du har berättat nu med att det var väldigt mycket press som ville få tag på dig och få kommentarer och så. Hur var den här tiden för dig när du träffade Akilov i häktet under den här långa rättegången som sen blev?
Den blev som jag tidigt bestämde mig för. Nu ska jag hantera det här målet precis som vanligt. Som vi lämnar det ovanliga i målet. Och det ovanliga är ju att alla kring det här målet hade ju en hög ambitionsnivå. Och tror jag en inbyggd rädsla att någonting skulle bli tokigt eller fel. För stora rättegångar kan bli det. Så blev det också precis som vanligt. Det var som vilket annat uppdrag som helst. När vi förhåller oss till förhör och besök och allt som följde. Det som var ovanligt var ju det som fanns runt omkring. Därför att plötsligt hade jag ju ett mål som berörde alla. Och inte på vilket sätt som helst. Utan det berörde alla på det sättet som det berörde mig. Samma kväll som det hände. Nämligen att jag tänkte liksom nej, inte här. Och så såg ju alla på det. På något sätt så var det ju riktat mot varje svensk. Många i alla fall kändes ju tänkt att varför skulle detta hända i vårt land? Det gör det ju speciellt förstås eftersom det allas ögon är riktad mot och alla funderar på det och alla pratar om det. Så var det ju speciellt eftersom jag var ju en ganska intressant person då. Så alla ville ju prata om det. Så att på det sättet skildrar det sig väl från andra mål. Men annars tycker jag att det mesta var nog som det brukar.
Som advokat är du säkert van att få ta del av människors känslor, speciellt i grövre brott och så. Men hur är det som försvarsadvokat, om man tittar på det här målet, att sitta där under, i och med att det var så pass lång rättegångstid också, och sitta där under de här långa rättegångsförhandlingarna och höra de drabbades vittnesmål, som många gånger är hjärtskärande, och hur det har drabbat människor?
Det låter ju inte klokt, men det är en del i min vardag. Det är ju så att när allmänheten tänker på mål och så, då är det ju uppmärksammade mål, ofta med dödlig utgång. Och plötsligt så får alla en inblick i det här. Att höra de här hjärtskärande berättelserna om anhöriga som inte får kontakt och inte vet om de har överlevt och alla de här berättelserna. För mig är ju det där någonting som jag har varit med om många gånger. Och dessutom har jag ju fokus på något annat, nämligen att liksom tillvarata min klients intresse. Men jag är lika berörd av det som jag är många gånger. Det är många gånger jag sitter i rättegångar förstås och tänker liksom så hemskt. Men jag måste ändå fokusera på att sköta mitt uppdrag. Kan man inte klara av det, att båda hantera sitt uppdrag och lyssna på människors berättelser, då går det inte. Då går det inte. Och man måste ju också förstås, jag måste ju förstås också hitta ett sätt att lära mig att leva med det. För det är ju samma som läkaren som arbetar på en intensivvårdsavdelning. De kan rimligen inte bära med sig varje patients öde. De lever varje dag med liv och död. Och kan inte rimligen bära med sig varje patients öde hem. För då skulle man ju bli galen. Så det går inte, om man hittar sätt att hantera det.
Det är också intressant om det är unga advokater eller de som vill bli advokater. Vad vill du ge för råd till dem? Hur ska man hantera det här och kunna vara och hålla en professionell roll som du beskriver här?
Jag har ju, här på byrån har vi ju haft väldigt många unga advokater som har börjat sin karriär. Och jag upplever att den som inte klarar av det klarar inte av yrket. Sen har nog alla olika sätt. Vi är säkert här som man är på akutmottagningen eller så. Man pratar med varandra och så berättar man saker och folk berättar saker de har varit med om. Och det gör man säkert som någon slags. Det ligger säkert något kurativt i det. Men klarar man inte av det, då funkar det inte. Och jag har varit med om många advokater eller unga jurister som jag tror inte har klarat av det. Eller framförallt inte haft förmågan att i det här våga till bara ta sin egen klients intressen. Och då går det inte. Det funkar inte.
Akilov dömdes ut till livstidsfängelse och livstidsutvisning för terroristbrott och försök till terroristbrott. Och i det ingick då bland annat de här 5 morden och försök till mord i 119 fall. Bland annat då, hur ser du så här på domen? För nu har det gått ett tag sedan den kom.
Ja, alltså det finns juridiska frågor i den där domen som är mycket spännande. Annars kan man säga att utgången i målet och bedömningen i stort har jag liksom ingen synpunkt på. Jag tycker att man hanterade målet på ett utomordentligt sätt. I realiteten, det ska ju alla veta, vi hade egentligen då 5 mordrättegångar och 120, vad det nu var, lite mer försök till mordrättegångar. Så det, vi hanterade det ju som minirättegångar än var under den tiden vi höll på. Jag tycker tingsrätten hanterade det på ett förnämligt sätt.
Vad är det för, som du nämnde här, intressanta juridiska aspekter i den här domen?
Ja, då måste man vara intresserad av allmän straffrätt. Försök till mord. Det kan ju i det enkla fallet vara enkelt. Du försöker skjuta mig och så missar du. Och så har du måste ju ha ambitionen att jag ska dö. Han körde sin bil och då kan man säga då laborerar vi med någonting som heter försökspunkten. Och vid den så kallade försökspunkten, det är liksom det sista som händer innan du skjuter. Vi kan tänka oss att du trycker av pistolen men den klickar. Det är bara en sinkadus att jag inte blir träffad. Då är försökspunkten precis innan du trycker. I det här fallet då ska man bedöma försökspunkten. Och då sa åklagaren att den ligger då egentligen när han startar sin lastbil. Men om man tänker på det här är ju någon allmän straffrättslig bemärkelse. Så ska ju då de personer som klarar sig undan bara av en tillfällighet som inte innebär att de inte är utsatta för mordförsök vid tidpunkten där han startar sitt brott faktiskt befinna sig på en plats där de riskerar att bli träffade av lastbilen. Och då kan man säga att det gjorde ju nästan ingen. För människor rörde sig ut in i butiker och så. Och de som drabbades eller många av dem som var mycket nära att bli påkörda, de hade ju inte upptäckt lastbilen. Man kan säga att det är nästan så för alla att de som inte upptäckte lastbilen förrän för sent, det var de som antingen dog eller skadades eller var mycket nära att göra det. Och det där är då en mycket spännande juridisk bedömning. Var ska man placera den här försökspunkten? För en sak som var på mitt ansvar, det var ju att se till att alla fall blir lika, att alla bedöms lika. Och då kan man ju tycka, vad spelar det för roll? Det här var ju en sak som gjorde många upprörda då, att i vissa fall så sa jag att nej, han förnekar försök till mord. Då tyckte man liksom, varför gör han det? Han har ju inga pengar att betala och hans straff blir ju inte strängare så. Jo, därför att det handlar om respekt för de som, för det första för rättvisan, men också då för att annars skulle det kunna vara rasande orättvist. Det kan ju tänka dig personer som inte alls har befunnit sig i närheten. Då kunde vi ha sagt att alla som befann sig på Drottninggatan var i fara. Så det är ju det handlar ju om så att säga eftervårdnad av juridiken, att den blir rätt. Och det tycker nog den målsäganden som befinner sig i ett läge där de kanske tycker att de också var utsatta för ett mordförsök och skulle få skadestånd och upprättelse, vad det nu kan innebära. De tycker nog också att det är rätt, att det blir rätt och rättvist. Så att i det låg det en del frågor som jag förstår att en del hade svårt att förstå, men som för en juridikintresserad som jag faktiskt var intressant.
Ni överklagar inte domen. Fanns det någon gång några tankar på att göra det?
Det är en fråga jag inte kan svara på eftersom det är en privat del av vårt samtal, så jag kan inte svara på det.
Hur känns det för egen del i och med att han dömdes då till livstidsfängelse och livstidsutvisning? Kändes det som ett misslyckande för din del eller hur kändes det?
Nej, inte alls. Jag upplever att vi genomförde den där rättegången på det sätt alla de argument som vi ville skulle framföras, de är framförda. Målet inrymmer många saker som man kan debattera. Jag tillhör ju dem till exempel som tycker att terrorbrottets konstruktion är onödig. Jag tycker det är ett konstigt brott, det träffar vissa gärningar och andra inte, trots att man kan ha politiska motiv till det man gör. Jag tycker det är enklare att man kallar folk för vad de är. Mördar man så är man en mördare. Jag tycker också att det ger en oförtjänt uppmärksamhet många gånger. Och en möjlighet också till propaganda. Och vi har en vår lagstiftning ger möjlighet att skärpa straff bestående i att man har motiv som vi inte accepterar ändå. Så att jag tycker egentligen att det där med terrorbrott är en konstig konstruktion faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
Och för den lyssnare som jag tycker att det är intressant det här med terrorbrott och vad som är terrorbrott och inte, kan lyssna, jag träffar terrorforskaren Magnus Ranstorp. Men om vi hänger oss kvar lite grann till vid rättegången här mot Akilov. Om du fick frågan om att försvara Akilov igen utifrån allt det här berättat med all den här pressen och allting så från media, skulle du göra det då?
Ja, nu skulle jag göra det. Om du hade frågat mig en månad efter, då hade jag känt att jag behövde slicka såren lite. Då hade jag inte gjort det. Och jag hade möjligen också känt att jag inte ville. Jag ville inte då att det skulle betraktas som någon specialitet. Jag har ju försvarat människor misstänkta för terrorbrott tidigare. Och då var jag ganska fed up på allt runt omkring helt enkelt. Men skulle någon fråga mig idag så skulle jag svara ja. Om jag hade tid.
Har du någon kontakt med Akilov idag?
Det är sådana frågor jag kan inte svara på.
Då ska vi återkomma till lite grann det här vi pratade om i början och som du nämnde också om din nya bok som heter I rättvisans tjänst. Den släpps den 8 september. Och i den skriver du ganska självklart då bland annat om det här fallet, om terrordådet på Drottninggatan. Men även om flera andra fall. Varför har du valt ut just de här fallen som du har skrivit om i boken?
Alltså, idén med boken var att jag vill skildra en bred schattering av hur samhället ser ut egentligen när man kommer till människor som döms för brott. Jag ville inte att det skulle vara någon bok som handlade om typ Johan vinner mål, om du förstår. Utan jag ville att den skulle ha en tydlig jag skulle ge en tydlig inblick i försvararens roll, och jag ville också att det ska vara det finns ju inslag av samhällskritik i min bok. Och jag skulle också vilja glänta på dörren för att visa att det finns inte vi och dem, utan att människor är människor. Och av olika betingelser så kan man hamna i situationer som man inte trodde. Jag tycker att samhällsklimatet är för hårt. Jag tycker att samhällsdebatten om vad vi ska göra åt ett samhälle som jag som alla andra ser inte är bra. Den är väldigt onyanserad. Rent okunnig ibland faktiskt. Jag förskräcks över politikers uttalanden ibland om hur man tror att man ska lösa problem i samhället. Och så tänkte jag att idén skulle vara att jag skulle skildra det där ur mina ögon. Och att jag då skulle, när man är författare så får man ju hitta på. Så jag tog mig rätten att hitta på. Man kan tänka sig att jag tog en massa mål och så stoppade jag dem i en burk och så skakade jag om dem så mycket jag kunde. Så att i någon mening är allt sant och i en annan mening är inget sant. Det finns inget fall där som rakt upp och ner innehåller bara korrekta beskrivningar av målet. Men det finns, allting som jag beskriver har jag i princip varit med om. Men gjort det då med respekt för dem jag har försvarat. Därför att jag tycker inte att det är ju inte det ska handla om. Sen kunde jag ju inte göra som i Akilov. Och då har jag istället tagit bort det som omfattas av min tystnadsplikt. Och som jag bedömer det jag inte skulle kunna skriva om. Och då skiljer jag det ju egentligen ur ett helt annat perspektiv. Och också ge en kanske lite mer nyanserad bild om hur han hade det i häkte och så. Och också hur människor reagerade på det. Så att jag vill helt enkelt ge en bild av någonting som jag upplever aldrig. Jag har läst någon på liksom ett helt korrekt liksom sätt beskrivet hur en brottmålsadvokats vardag ser ut med inblick i liksom jobbet i alla dess delar. Och det vill jag göra. Så valde jag att göra reformen då med mig själv för att det är lättare. Då är jag bara mig själv och sen så får läsaren följa med in i häktesrummen och när människor erkänner och när människor förnekar och funderar över hur en människa som anser sig vara felaktigt anklagad känner sig och hur de beter sig i förhållande till mig. Och så får man, egentligen kan man ju till läsaren och så tänka, nu är jag försvarsadvokaten, och så får man känna hur man själv tycker. Och jag tror att många kan få sin tankeställare av det faktiskt.
Så de här personerna som nämns i namn i de olika kapitlen, de har inte existerat riktigt, utan det är också en blandning av olika personer?
Det finns inte. Män kan vara kvinnor och tvärtom. Så att det gör de inte, och det är verkligen av respekt som de delar. Det finns beskrivningar där som där det mesta av det jag beskriver är sant, men det är helt omöjligt att identifiera. Och det kan vara 3-4 mål som blir rätt mål, och det kan vara mål kan vara flyttade från Ystad till Örebro, eller ja, du förstår det. Det är helt enkelt därför att det är inte viktigt. Det viktiga är att det som står där, det är sant, så kan det vara.
Vad vill du uppnå med den här, som du själv kallar det, samhällskritiken?
Reflektion. Jag hör ju, jag hörde häromdagen, lyssnade jag på Kristerssons sommartal. Och det var inte så annorlunda från andra politikers utfall, eller vad vi ska kalla det för. Om att, nu kallade han det egen terrorism, kallade han de här skjutningarna. Jag har inget problem med att tycka att skjutningarna är ett förfärligt problem. Det är unga människor som dör. Det är föräldrar som förlorar sina barn. Och det är också gärningsmän som förstör sina familjers liv och sina egna liv. Oskyldiga har fallit offer för kulor, såklart. Därför att så blir det ju. Och det är en mycket olycklig utveckling. Och människor är väldigt unga. Många av dem är ju så unga att deras hjärnor inte ens är färdigutvecklade. De har inte möjligheter att göra konsekvensbedömningar. Och det kan jag ju veta, därför att jag har ju träffat många sådana här unga män efteråt. Och när jag träffar dem så har de ingen fasad att hålla upp eller så. Så att jag vet ju en hel del om det där. Och det är en sak jag säkert vet, är att tusentals poliser till och längre straff och längre häktningstider inte kommer att hjälpa till. Utan att vi måste hitta ett samhälle där vi förstår att det inte är vi och dem. Att det här inte, man föds inte med någon särskild egenskap som gör att man kommer att bli gangster. Utan vi föds ganska lika, men vi har väldigt olika förutsättningar i livet. Och där handlar det om ett samhälle som jag tycker är väldigt ledsamt att se. Där man kan höra hur människor beskriver att i den förorten där jag bor, där bor bara fattiga människor som upplever sig som inte en del i det här svenska samhället. Det tycker jag är jättebesvärligt. Jag tycker att det är besvärligt att ungdomars liv verkar se väldigt annorlunda ut än vad de gjorde på min tid. Därmed inte sagt att jag påstår att jag har levt i någon Anderssonskans kalle tillvaro och sådär, att allt var bättre förr och så. Men det fanns en del som var bättre förr faktiskt. Det var lättare att komma till och syssla med idrott och så. Jag tycker att det är skrämmande att unga människor har förebilder, och de förebilderna kanske säljer narkotika. Men jag är inte förvånad att det blir så. Därför när jag var liten kanske man hade någon som förebild för att de var starka eller bra på sport eller kunde jonglera 40 gånger i luften med en fotboll eller lägga den på nacken eller skjuta hårt i fotboll eller vad det nu kunde vara. Men det kräver ju att man får bli en del av det där. Och sådana förebilder tror jag är bättre än någon som kommer farande med liksom en nytvättad Audi som kostar 1 miljon och en Gucci-väska och fullt med sedlar i fickorna. Men jag tycker inte att det är så konstigt när man är ung att man kan få sådana förebilder. Och det är ju det här som vi måste göra någonting åt. Människor måste ju från alla samhällsklasser bjudas in att vara med i samhället. Det är inte heller så enkelt att det här är en fråga som bara drabbar inte svenskfödda personer. Det är en väldigt förenklad beskrivning, därför att det finns också svenska barn som föds in i ett samhälle där de inte känner sig delaktiga. Det är ett politiskt misslyckande som ligger långt tillbaka i tiden. Det är andra säkert bättre för mig än vad jag är att räkna ut när det började. Men tar vi inte tur med det problemet, så kommer vi att få se fortsatta skjutningar. Och vi kommer att få se ett fortsatt samhälle där man liksom har egna repressalier utanför vårt samhälle, för det är det handlar om. Istället för att gå till kronofogden och kräva in sin skuld, så vänder man sig till någon kriminell, därför att skulden går inte att driva in på något annat sätt. Och då får vi den här typen av kulturer, och med de typen av kulturer så föds också rädsla att berätta och rädsla att liksom komma i konflikt med det som man upplever som farligt. Och det där är ju någonting som vi måste försöka göra någonting åt. Och det löser man inte med enkla, kortsiktiga åtgärder. Utan det där är ju ett samhällsproblem som jag tror att vi... Eller inte vi, för inte jag, men jag hoppas att man kan liksom få en vändning i det där. Att man börjar tänka och fundera över det. Verkligen.
Vi ska prata mer om det här med samhällsutvecklingen och så. Men jag tänkte bara fråga, för du har haft ett väldigt stort antal fall genom åren och du nämnde som sagt här en del fall som du har blandats ihop till att bli de här fallen som nämns i boken. Men vilket fall skulle du säga är det som har påverkat dig allra mest under din karriär?
Jag vill ju inte säga det eftersom jag inte vill prata om mål, men det kanske låter konstigt, men det finns ju mål som jag inte slutar att tänka på. Ibland faktiskt något mål där jag tänker att jag tror att någon har blivit felaktigt dömd. Några sådana har jag som jag liksom inte kan släppa. Jag har mål där jag har fått liksom en inblick i en kanske någon familj eller så tillvaro som har varit sånt att jag inte kunnat glömma det. Och jag skriver ju om något också påhittat exempel då i min bok om en liten pojke som blev omhändertagen. Såklart så finns det något även i den där berättelsen, något som finns som är sant, något av det kanske. Så att det är små saker, det är svårt, men det som varje försvarsadvokat förstås far illa av, det är ju tanken att man kanske medverkar till att någon har blivit felaktigt dömd.
Vi ska hoppa tillbaka till det här med skjutningar och sprängningar och allting sånt. För det är ju väldigt mycket av det och det är väldigt mycket diskussion i samhället om det. Hur påverkar det arbetet som försvarsadvokat?
Det påverkar ju oss på det sättet att vi får så att säga försöka kämpa och hålla den här politiken borta från domstolar. Jag läste i tidningen idag att det var ju ett förslag som hade kommit så långt så att det gavs till lagrådet om att man skulle, att säga, enkelt uttryckt, utöka möjligheten att döma till livstid, närmast göra livstid till normal påföljden för mord, vilket är, och jag var själv deltog i den, jag skrev inte det, men jag deltog i den expertgrupp för advokatsamfundet som avgav yttrande som en remissyttrande till det där, och vi kunde ju konstatera att det här förslaget, det står i strid med lag, alltså man kommer faktiskt med ett lagförslag som inte är förenligt med innehållet i lagen i övrigt, och det blev också lagrådets yttrande idag. Och där har väl vi en viktig roll då att försöka också att se till att inte den här brottströttheten, för den drabbas vi väl alla av, att den inte heller börjar prägla bevisvärderingen. Det fanns en tid på 70-talet då narkotika beskrevs ungefär på samma sätt som man beskriver skjutningar nu. Att vi måste liksom få slut på narkotikan, vi måste få ut i vårt samhälle och så. Den är ju inte lika stark idag, konstigt nog, trots att narkotikan är nog grunden till mycket ont. Där högsta domstolen till slut var tvungna att enkelt uttryckt säga att det är samma beviskrav i narkotikamål som andra mål. Därför att man kunde se att beviskraven sjönk och sjönk och sjönk. Vilket inte kan förklaras med annat än brottströtthet. Och då får vi ju inte hamna i en situation där vi gör samma sak nu med unga människor misstänkta för mord. Och gud förbjuda att de dessutom ska dömas till livstid innan 21 år, som jag vet att det finns politiska ambitioner för. Där har vi en jätteviktig roll då, att liksom hålla emot och argumentera för rättssäkerhetsfrågor.
En sak som har blivit en följd av det här, det är ju att många vittnen skräms till tystnad av grovt kriminella som är inblandade i just den här typen av gängbrottslighet. Vilket gör att de då inte döms för sina brott utan de klarar sig. Och med anledning av det här förs det en samhällsdebatt om att man ska kunna vittna anonymt under rättegångar. Vad tycker du om den diskussionen?
Det är bra att det är en diskussion, därför att det är ett system som jag är skarpt emot. För det första är det så här att man ska vara lite försiktig med orden. Vi säger det, många skräms till tystnad. Ja, det är nog inte många som gör det. Men många upplever sig som i fara och vill därför inte vittna. Sen förekommer det säkert att människor skräms till tystnad, men inte så många som vi tror. I det liksom kriminella livet så finns det ju hederskodex. Och lever man utanför samhället så får man ju sätta sina egna regler. Och en av de regler man gör då är att man snackar inte om andra och så. Det gör ju också då till att samhället upplever en frustration över att man inte berättar heller om annans brottslighet. Även om man själv kanske bara har en liten del i det. Det där är ju mer krångligt att förstå än att bara säga det. Men anonyma vittnen, för det första så skulle det strider helt mot vår rättstradition. Jag har många gånger varit med om situationer där jag har fått information om ett vittne som gör att det vittnets uppgifter kan ifrågasättas. Till exempel att man är i konflikt med någon annan. Till och med kanske en kriminell konflikt och kan tjäna på att stoppa in en konkurrent i fängelse. Om jag då inte vet vem det är så skulle jag inte kunna försvara klienten. Det kan finnas en massa saker som vi gör som har betydelse där kunskap om vittnet, möjligheten att skaffa sig kunskap om vittnet har betydelse. Och det är det starkaste argumentet emot, det är en rättssäkerhetsfråga. Sen är det också så att alla insatta jurister vet att om vi skulle ha anonyma vittnen så skulle de få ett lägre bevisvärde. Och att då utreda mål och bli beroende av vittnen med ett lägre bevisvärde, det är inte särskilt bra. Så att effekten av det hela skulle sannolikt inte bli så stor. Och sen är det så att i många av de fall som man hanterar så är det ju så att även om vittnet skulle vara anonymt så skulle alla förstå vem det var. Ett anonymt vittne som bodde högst upp i huset mitt emot. Vad ska effekten vara? Och då blir effekten noll och ingenting. Och då sitter de i samma risk ändå. Så att här handlar det väl egentligen om då... Här handlar det ju också om ett samhällsbyggande. Jag tror att om samhället inte accepterar att man... Om samhället är ena, samhället är alltid starkast. Vi alla tillsammans är alltid starkare än allt annat. Och då handlar det ju om att man också visar vägen genom att hjälpa människor som vittnar. Ge dem den trygghet och den säkerhet och allt som vi kan göra. Och också att samhället tydligt markerar att vi har en vittnesplikt i det här landet. Det bygger ju på att en gode medborgaren vittnar om det man ser. Och det är ju någonting som vi måste... Det måste liksom ingjutas i samhället och samhället måste också förstå att man har ett ansvar att bistå den som ska vittna. Och i det ansvaret ligger också att inte överdriva riskerna. Jag har ju varit med om mål där det inte finns någon risk alls, men ändå så upplever jag att människor tror att det gör det. Och det är ju väldigt sorgligt. Så att ja, jag tror att det gäller att hålla liksom den här debatten, hålla rättssäkerheten. Vi måste hålla emot. Vi kan inte fatta massa beslut i ett läge när vi uppfattar oss så som varande i kris. Det är inte så klokt.
Det förs också i det här en debatt om att det som sägs under polisförhör under förundersökningarna ska kunna få en större del under rättegångarna. Så är det till exempel i Danmark. Vad tror du är bäst för samhället, anonyma vittnen eller det här med att det som sägs under polisförhör ska få större vikt under domstolsförhandlingarna?
Inget av det är bra. Jag har ju hängt med i den här debatten och också deltagit i någon mån som, jag vet inte vad vi ska kalla det, expert eller rådgivare i det här lagstiftningsarbetet som har pågått. Som ju inte alls har handlat egentligen om att binda misstänkta vid uppgifter på ett sätt som den allmänna debatten kanske går ut på. Man får inte tappa bort sig en sak. Det är så att om samhället anklagar någon för brott så är det samhället som har hela utredningsbördan. Sverige har undertecknat en konvention och infört det i svensk lagstiftning att alla människor som blir polisförhörda har rätt att få uppläst för sig sina rättigheter. Och en av de första rättigheterna som läses upp är att du har rätt till tystnad och att du har rätt till att inte medverka till utredning om din egen skuld. Det här syns ha försvunnit helt i debatten. Helt faktiskt. Jag har också hört om begrepp som förklaringsbörda. Att man kan vara tyst under hela utredningen. Och sen när man har tagit del av bevisningen så kan man berätta. Det är ingen nyhet. Så har det varit i Sverige under mycket lång tid. Domstolar värderar ju ytterst bevisningen. Och då kan jag berätta då lite hur beviskravet ser ut. Då är beviskravet... Enkelt uttryckt så att åklagaren ska genom den bevisning som de får fram i målet helt fritt från vad det misstänkte säger, om de säger något eller inte säger något, övertyga domstolen om att vi kan vara så säkra på att det har gått till på det där sättet att det egentligen är praktiskt uteslutet att det har gått till på något annat sätt. Först då får den misstänktes berättelse någon betydelse överhuvudtaget. Och då får man det på det sättet att det du säger kan ta kraften av åklagarens bevisning, alltså du lämnar en förklaring som tar kraften av bevisningen och lyckas du med det då ska du frikännas. I en sån bevisvärdering så får ju domstolar värdera saker du säger. De kan tycka att det du säger är en efterhandskonstruktion. De kan tycka att det har mindre värde. Och det är så bevisvärderingen ska gå till, så att man kan säga att just nu har vi väldigt mycket fokus i den allmänna debatten om hur de tilltalade, vad de säger och hur de beter sig. Fokus ska istället vara på det som gäller, nämligen att man ska, det ankommer på samhället att presentera liksom goda, stabila, korrekta polisutredningar. Och ibland går inte det. Det är så ett gott, rättssäkert samhälle fungerar.
Hur skickliga skulle du säga, som har varit försvarsadvokat så länge, hur skickliga är åklagare och poliser, tycker du?
Det är som en försvarsadvokat. Jag har träffat många oerhört skickliga åklagare. Och en sak som jag värderar oerhört högt då bland åklagare, bortsett från att de ska vara skickliga yrkesmän, det är det här att du är liksom en del i staten. Du är egentligen inte en person. Du är staten. Du är en objektiv, god person som är staten. Som också, tycker jag, skickligt och retoriskt bra på alla sätt och vis ska föra sin talan. Sådana har jag träffat många. Jag har också träffat jättemånga duktiga poliser. Men jag tror också att när det kommer till, vi är ett ganska litet land, skickliga poliser, skickliga åklagare behöver också till exempel skickliga laboratorium. Vi är duktiga på att värdera bevisning, duktiga på att hantera teknisk bevisning, kriminaltekniska spår av alla möjliga slag. Vi kanske har ett samhälle där vi skulle behöva mer kameraövervakning, något som jag var stark motståndare för tidigare, men som jag nu faktiskt tycker skulle vara bra. Därför jag tror att det både håller borta brott från de platserna och det kan utgöra bra objektiv bevisning. Så att jag tror inte det är liksom så enkelt heller som att säga, får vi 10 000 poliser till och lite mer resurser så kommer vi vinna alla mål. Nej, de måste hanteras på bästa sätt och man måste klargöra liksom de olika rollerna. Och nu tycker jag man sammanblandar det där lite grann och försöker lägga över misslyckanden då, får man väl säga. Det är väl i någon mening ett misslyckande att åtala och inte få som man vill på de misstänkta, ibland till och med på försvararna. Vilket ju, det är lite konstigt, så kan man ju inte resonera. Det är ju den som har bevisbördan som har misslyckats som man inte vinner.
Hur ofta händer det att du vet att din klient är skyldig så att det visslar om det, men att polis eller åklagare just gjort misstag på grund av utredningsarbete eller vad det kan vara, så att klienten frikänns eller får ett väldigt lågt straff?
Vet, det är liksom ett knivigt ord. Misstänker är ett bättre ord. Att jag har försvarat människor som jag misstänker är skyldiga, som har blivit frikända, absolut, många gånger. Det är ett bevis på god rättvisa. Eftersom sanning i någon mening är liksom en ovanlig gäst, om du tänker sanning i den meningen att det som presenteras i domstolen blir precis objektivt rätt som det var. Det handlar ju om att människor uppfattar fel eller ser fel eller lämnar olika minnesbilder och så. Men det funkar inte riktigt så att folk säger till mig, jag är jätteskyldig Johan, nu vill jag att du kör på här så jag blir frikänd. Så gör ju ingen vettig, utan alla berättar ju för mig hur oskyldiga de är. Sen kanske jag inte alltid tror på det.
Men då förstår säkert alla lyssnare att du har haft en hel del sådana fall där du har i alla fall haft en stark misstanke om att personen har gjort det här. Men att då kanske polis eller åklagare har gjort misstag eller att de inte har lett i alla fall personen så att det blir en kanske så hård, om man säger, dom som det skulle ha blivit om de hade gjort ett bättre arbete. Och i ditt yrke har ju du så att säga lyckats yrkesmässigt när du har fått lagt fram de bevis och så och liksom fått kanske ett lägre straff eller så. Men rent personligen, hur tänker du om du vet att en person kanske har gjort någonting, något grovt brott, och när man vet att liksom de som drabbas av brotten kan må väldigt dåligt, de kan få men för livet och så vidare?
Ja, det är lätt att blanda ihop begreppen då igen. Jag vet aldrig, men jag misstänker. Om man skulle tänka på det sättet, skulle man ju tänka som domare då, att då skulle jag hellre nästan fälla i alla fall där jag tyckte bevisningen var åtminstone rimlig av hänsyn till människors lidande. Så kan man ju inte göra. Och lika lite kan jag tänka så. Utan jag har min roll, den roll som samhället betalar mig för att jag ska utföra, det är god rättssäkerhet. Och i god rättssäkerhet ligger begreppet hellre fria än fälla. Och om bevisningen inte är sån att man kan känna sig, det är inte 100%, det är det inte, för det går ju nästan aldrig, utan det är kanske 98%. Är man inte 98% säker, då ska man frikänna. Skulle du fråga domare så kommer domare säga att de har friat väldigt många som de i och för sig har trott varit skyldiga för att bevisningen inte räcker till. Det är en del av det goda rättssamhället.
Har du funderat på att byta sida och bli åklagare någon gång och ta med dig all erfarenhet från advokatjobbet och så att säga få dit så många som möjligt istället?
Det borde av alla möjliga skäl omöjligt. Jag är alldeles för snäll. Och då menar jag inte att åklagare är elaka, men för det första så vet jag för mycket och skulle ju inte kunna göra det, för att det skulle bli, jag skulle komma i konflikt med min tystnadsplikt. Och sen så tror jag som sagt, jag är inget åklagarämne. Åklagare måste vara rättvisa och inte lika påverkbara av liksom subjektiva faktorer som jag är. Så att jag skulle inte vara en bra åklagare.
En annan återkommande samhällsdiskussion är ju det här med politiskt tillsatta nämndemän i domstolarna. Alltså att företrädare för olika politiska partier sitter med och dömer i domstolarna. Vad tycker du om det? Och finns det något annat som är bättre, till exempel jurysystem eller så som de har i andra länder?
Ja, jag är faktiskt, det är nog ovanligt för människor i min situation. Jag är för att vi inte bara har jurister. Jag tror att det är bra att det finns ett inslag i domstolar av allmänhet. Men jag är lite konfunderad över att de är politiskt tillsatta egentligen, därför att det kan orsaka alla möjliga. Jag har ju varit med om situationer där det orsakar problem. Du kan tänka en situation till exempel där en kommun kräver skadestånd i ett mål på grund av ett brott. Och så är det egentligen då i någon mening slags folkvalda kommunpolitiker som har ett ansvar för den kommunens ekonomi som också ska döma i det målet. Då tycker vi, då känns det inte riktigt rätt. Och sådana situationer finns. Jag har bytt politiker till exempel. Hur ska man göra då? Ingen gillar mitt parti, då kan man komma i en besvärlig situation. Men inslaget av allmänhetens insyn i rättvisan är jag faktiskt för.
Så vad är bäst? Är det systemet som vi har nu eller är det ett mer till exempel jurysystem?
Jury är jag inte för, därför att jag tycker ändå att det är bra som vi har, att en domare på något sätt tar mer övergripande ansvar för domskrivande och liksom bevakar juridiken på det sätt som det innebär. Men ett inslag som det vi har, men kanske att man skulle överväga om det verkligen ska tillsättas politiskt. Det finns ju andra sätt.
Sista frågan. Har du som försvarsadvokat något drömmål som du skulle vilja ta dig an?
Man tänker ju så att det skulle vara något, ett riktigt spännande spionfall faktiskt. Har jag tänkt någon gång att det skulle vara kul. Så få någon inblick i den här spionvärlden vore ju kul. Det har jag aldrig haft. Det vore kul. Det skulle jag tycka var spännande.
Skulle kunna bli en ny bok om det i så fall?
Ja, precis. Jag får ringa John Le Carré och hoppas att man hittar det. Det skulle vara kul. Det har jag aldrig haft.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.